Hej alla och hjärtligt välkomna till våran podd En inkluderande arbetsmarknad med oss på Mitt liv och våra förebilder som kommer att vara med på samtal om mångfald och inkludering. Och syftet med denna lilla intervjuserie i vår podd är att ni ska få chansen att träffa några fantastiska vd:ar i några av de största företagen och få deras syn på varför mångfald och inkludering och hur walk the talk. Och för dig som inte vet så mycket om oss på Mitt liv så har vi varit med sedan 2008. Och vår vision är att arbeta för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Och vill ni veta lite mer om oss så får ni kika in på www.mittliv.com. Men det viktigaste idag är ju att vi har den stora äran att ha en sann förebild med oss i detta samtalet. Och som vet mycket om hur man walk the talk och utvecklar mångfald och inkludering. Och som vd på HSB och hjärtligt välkommen Pernilla.
Tackar, tack.
Hur mår du idag?
Idag är det en bra dag. Det var ju norrsken igår såg jag. Över nästan hela landet, så att det var en fin kväll och en fin dag idag.
Ja, underbart. Så roligt att du vill vara med oss här. Och jag är lite nyfiken, nu har vi jobbat ihop lite grann inom en vd-grupp för mångfald och inkludering. Men det slår mig alltid hur otroligt mycket energi du har och hur positiv du är. Hur gör du det här? Har du alltid varit så positiv?
Jag har nog väldigt mycket energi. Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag hade en farmor som var väldigt energisk. Det var nästan så jag blev trött på henne när jag såg henne stå i köket och laga mat, så det har förmodligen fått hennes gener, tror jag. Så mycket energi är det i systemet.
Men det är underbart att höra, men man blir också lite nyfiken som ledare för ett sånt ändå liksom stor organisation du driver. Finns det något utrymme för dig att ha en dålig dag? Eller hur gör du för att koppla om det skulle vara på det sättet?
Ja, då finns det utrymme för det, men man får väl helt enkelt liksom bita ihop om man känner att man har haft en lite dålig dag och så försöka. Ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att tro på en vision, att man har ett mål att sträva emot, och då blir det väldigt liksom tydligt att koppla upp sig mot den när det kan kännas lite tufft. Så vision är viktigt för mig, en målbild.
Och vad är din vision?
Vi ska vara den bäst ansedda aktören i samhället, och vi ska tillsammans med våra medlemmar, vi är en medlemsorganisation, skapa det goda boendet. Det är det som driver mig lite grann, att ja, men människor som lever och bor i våra bostäder ska liksom ha ett gott boende, och då är det allt ifrån liksom det sociala i bostadsområdet, tryggheten och gemenskapen, till att den fastighet som är välskött. Så det är mycket människan i centrum egentligen.
Spännande. Och då liksom funderar man lite på vad är det då i livet och vilka är liksom milstolparna som har fått dig att brinna för den här visionen? Har du något som utmärker din resa fram till det arbetet du gör idag?
Ja, så HSB är en medlemsorganisation som är lite annorlunda än ordinarie liksom börsbolag. Vi har ju ett långsiktigt tänk som från grunden, vi fyller 100 år i år. Och när vi startade så var det en tanke om att det var människor som gick samman för att lösa ett samhällsproblem. Då var det bostadsbrist, och det är det ju fortfarande. Så det finns liksom det finns en tanke om något mer där med väldigt tydliga värderingar. Det är ju HSB. Att man vill göra nytta och göra någonting gott och inte bara liksom jobba på ett vanligt jobb, om man säger så. Och det för mig har nog vuxit fram mycket kanske utifrån mina värderingar sedan jag var liten. Jag bodde i Afrika några år när jag var väldigt liten och började skola där. Och där såg man ju liksom ganska mycket orättvisor och det formade nog mig ganska mycket, tror jag, i att liksom jag vill göra någonting mer än bara jobba. Jag vill ha mening med det jag gör. Det är nog den ena. Och sen hade jag också, när jag kom till HSB, så var det en kvinnlig förbundsordförande som hette Gun-Britt Mårtensson, eller hon heter, som var den som anställde mig och som jag kom väldigt nära tidigt. hon var väldigt värderingsdriven och jag gick i en fantastisk skola hos henne. I liksom våra värderingar, och det var ju redan då inkludering, mångfald. Mm. Hon ville tantifiera HSB, sa hon, som var i en ganska mansdominerad värld. Så att hon har ju också betytt väldigt mycket för mig liksom, i att verkligen på riktigt känna att man gör viktiga saker och att göra rätt och göra gott.
Mm. Och vad skulle du säga, är de värderingarna liksom i konkreta ord och actions för dig på HSB?
Ja, alltså för mig handlar det väldigt mycket i slutändan om engagemang.
Mm.
Jag måste känna att jag liksom drivs av en målbild av att förändra någonting till någonting bättre.
Mm.
Och det skapar ett väldigt engagemang och ett driv. Det är nog den viktigaste värderingen, och det är ju också en av HSBs värderingar. Vi tror ju på ett brett engagemang hos många av våra medlemmar eller kunder. Det är ju egentligen inkludering faktiskt.
Ja,
att många människor tillsammans blommar.
Ja.
För att en blomma blommar så kan ju många faktiskt göra det. Det kommer väldigt mycket kreativitet ur det, tror jag.
Mm. Och det kräver ju sin ledare, tänker jag, att få andra människor att växa och blomma och nå sin fulla potential. En inkluderande ledare. Men det finns ju så otroligt många liksom modeord inom det här området. Och vi på Mitt Liv, vi har sett mycket bakom alla goda ord. Och i slutändan så handlar det ju liksom om riktiga människor, verkliga drömmar och förhoppningar. Och varför tror du att du bryr dig om det här? Och vad kan du se liksom utifrån HSBs perspektiv? Vad ska hända mellan det riktiga ansvaret och den stora visionen hos er? Vad är dina verktyg, tror du?
Ja, vi har ju sagt att vi ska spegla samhället. Och det är ju en stor utmaning, för det här är inte vi idag. I våra styrelser, i våra ledningar, så ska vi spegla så som samhället ser ut. Det är en målbild som vi har. Och det är ju en utmaning, eftersom att vi har en resa att göra. En ganska traditionell, gammal organisation som har funnits väldigt länge. Och med det så kommer ju också strukturer som har satt sig. Liksom. Så att med det är det här ingen enkel resa. Men då tänker vi, liksom, bara för att den inte är enkel så kan vi inte sätta mål som är rimliga och vettiga. Men det är bara det att resan kanske får ta lite längre tid. Så det har vi gjort då. Så vi har satt mål att vi ska faktiskt liksom ställa om vår organisation. Och bakgrunden till varför det är viktigt, jag tror ju att om man till exempel tittar på den förändring vi håller på väldigt mycket nu med digitalisering.
Mm.
En stor transformation där vi, om vi ska överleva i framtiden, måste leverera helt andra tjänster till våra medlemmar och kunder som vi på ett helt nytt sätt. Och då behöver du liksom ställa om hela din affär. Och den ska också då passa samhället, som ju är ett samhälle som består av mångfald.
Mm.
Och om vi ska vara relevanta och om vi också ska bli snabbare i hur vi fattar beslut och snabbare i hur vi levererar det här, då krävs det mångfald.
Ja.
Därför att om det är många människor med olika bakgrund som i vårt fall tar fram nya tjänster och produkter, så blir de mera anpassade efter den målgrupp, nämligen det samhälle vi har idag. Man känner igen sig på ett helt annat sätt.
Mm.
Än om det sitter en klick av människor som är väldigt homogena och tar fram något som man tror fungerar för övriga samhället.
Mm.
Därför blir ju mångfald och inkludering en affärskritisk fråga för oss. Det handlar ju om våran överlevnad på sikt. Så jag är helt övertygad om att det här är otroligt viktigt för oss, för att vi ska vara attraktiva även i framtiden.
Mm. Och vad tycker du, vad är de absolut största utmaningarna på resan?
Alltså det här handlar ju om förändring. Alltid när du vill förflytta dig så är det en förändring du måste göra. Och då är det ju väldigt mycket i slutändan människan.
Mm.
Det handlar om kultur. Och det handlar om kunskap, att liksom verkligen på riktigt förstå och tro, få alla att tro på det här.
Mm.
Att tycka att det är viktigt att förstå varför. Så att det blir väldigt mycket mjuka frågor.
Mm.
När man väl kommer till genomförandet, då är det förändringsledning, kulturfrågor, det är människan. Det är liksom, mm. det är den delen.
Och jag får så mycket frågor. Men vad har hänt på OSB sen du började som vd? Inom DNA-frågorna. Vad har ni gjort för resa från det att du började tills var ni är idag? Vad ser du framför dig egentligen?
Ja, alltså, det började ju redan innan mig med hon Gumbrit som då skulle börja med att antifiera. Och då kom vi in ett gäng ganska unga tjejer på den tiden som ju liksom kom in i ett sammanhang där det sakta då började liksom förändras. Sen har jag ju tyckt att de här frågorna har varit viktiga väldigt länge. Mycket utifrån ett eget perspektiv också, mm. att vara ganska ensam kvinna i en mansdominerad värld. Gör att man ser att det här faktiskt är en fråga som är viktig. Den har varit viktig för mig och jag inser att den är viktig för många i min organisation och för samhället.
Mm.
Och bland annat så har vi ju gått med i Mitts Livs vd-nätverk. Det var för mig väldigt bra. Därför att där fick man lite mer tydlig strategi för hur man ska jobba. Mm. Innan så kanske det var lite mer ad hoc, men med det så satte vi faktiskt, vi hade satt tydliga mål även innan. Vi har under en lång tid bland annat sagt att vi ska ha hälften kvinnor, hälften män i våra styrelser och våra ledningar. Och vi är i stort sett där. Vi har nästan jämställda styrelser och det har ju hänt och det beror ju på systematisk styrning och uppföljning. Men sen har vi ju gjort mer saker nu som har blivit ytterligare. Bland annat att vi då har inkluderande rekryteringsprocesser.
Mm.
Säkerställa mångfald. Och det har gett redan mycket resultat. Mm. Bara genom att vi pratar om det i ledningen. Att vi tycker att det är viktigt. Vi jobbar med frågan så blir det ett resultat.
Mm.
Vi har också sagt att vi ska ha i våra ett ledarprogram. Så ska vi ha inkludering på schemat och det har vi. Så vi har precis avslutat ett ledarutvecklingsprogram tillsammans med Karlstads universitet. Och där har vi då inkludering som teman i den utbildningen. Mm. Det är väl några exempel. Vi har också, vi mäter det i vår medarbetarundersökning. Så nu kan vi så titta på hur medarbetarna, om man känner sig inkluderad. Och vad man då kan göra för att inkludera ytterligare. Så det är några sådana här konkreta saker som vi har gjort bara sen vi gick med i mitt liv. Och det var väldigt bra stöd.
Ja, det låter fantastiskt. Ni har gjort mycket på ändå ganska relativt kort tid. Men jag är ändå lite nyfiken sådär. För att vi är ju en kraft som tror väldigt starkt på det här. Och vi vill ta taktpinnen och liksom skriva, göra agendan för frågorna och inspirera fler att göra mer i den här gruppen. Men det finns ju också nej-sägare där ute, de som tycker att vi ska göra det på det här sättet, så har vi alltid gjort och det har alltid fungerat. Eller att man de facto faktiskt inte tror att mångfald och inkludering är nyckeln till tillväxt och innovation och kreativitet och allt det här som du har beskrivit. Så har du något knep för att, och de här nej-sägarna finns ju i alla organisationer och överallt i samhället. Har du någon strategi eller idé eller något knep för hur man får nej-sägarna att bli ja-sägare? Eller ska vi bara acceptera att vissa kommer inte tycka om det här?
Jag tror många gånger kanske det handlar om att man inte har varit så inne i frågan kanske. Man har inte tänkt på det så mycket. Det kan ju också vara så, jag menar, maktstrukturerna idag i samhället ser ut så att det är ju väldigt mycket medelålders vita män som sitter på de positionerna. Och det, jag tror inte det är av, det finns inget illa ment med det, men man har kanske haft en resa som har varit kanske lite enklare än om man har andra typer av förutsättningar. Och då kanske man inte ens har tänkt på att det är inte inkluderat. Fast man tycker kanske det. Men det kanske faktiskt inte är det utifrån andras perspektiv. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om insikt och kunskap. Om att diskutera det utifrån flera perspektiv för att faktiskt få upp ögonen för att oj, ja, men så här ser det ut. Vi hade bland annat nu för inte så länge sedan en genomgång hos oss kring det här.
Ja.
Och där det växt på ett positivt sätt. Och det växt väldigt mycket tankar och det tänds några lampor där man tänker, ja, men oj då, det här har jag faktiskt aldrig ens tänkt på. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om samtal, möten, kunskaps- och erfarenhetsutbyte i de här frågorna. Det tror jag kommer göra jättemycket.
Ja, spännande. Och vilka beteenden är då nyckeln, tänker du?
Så både, jag tror, sen kan det ju vara situationer och då handlar det väl, jag jobbar jättemycket med liksom positiv feedback. Jag tror ju på att man målar upp en målbild om vad man ska. Och sen så när man ser liksom att ja, men det här har vi verkligen liksom, här går vi i rätt riktning, att verkligen jobba med positiv feedback. Det tror jag är det viktigaste. Och kanske också om det är så att man märker, ja, men vänta nu händer något här, att man stannar upp och tar en diskussion. Men det bygger ju på att man faktiskt innan har pratat om att man vet vad man ska. Nu var vi överens om hit, Gullvi, men nu jobbar vi, det här kanske inte var så inkluderande, eller att man då liksom också vågar stanna upp och markera att, ja men vänta nu kanske vi skulle tänka på ett lite annat sätt, vad tycker ni andra, lite så.
Och skapa en medvetenhet kring när det väl händer och belysa det och fokusera så att det får växa.
Ja, precis.
Det och då,
ja, förlåt. Det är också små detaljer, alltså inkluderande. Bara att kanske se till att har alla pratat på mötet? Har man frågat alla vad de tyckte? Har vi gått runt det här? Om man ser kanske att det är, om man ser de här mönstren själv i sin omgivning, att faktiskt då lyfta de som behövde få lite stöttning. Det tror jag också. Det är så här praktiskt i vardagen man kan tänka på hela tiden.
Ja. Precis. Och då och jag tänker då också att då, du ser så mycket hos er och upplever så mycket och satt ljus på de här frågorna. Men kan du se, utöver att det är en fråga om liksom individen och alla människors möjligheter och förutsättningar att känna sig liksom sedd och bekräftad och delaktig, kan du se några konkreta affärsfördelar med det här arbetet som ni har satt igång?
Ja, alltså för mig är det, som jag var inne på tidigare, det är en överlevnadsfråga. Om vi inte jobbar på ett inkluderande sätt och har mer mångfald i organisationen, då kommer vi, jag tror att vår utvecklingstakt kommer vara lägre, och jag tror också att det vi kommer komma fram till inte håller liksom den kvalitet som den skulle kunna gjort om vi hade haft liksom fler perspektiv. Och det gäller ju många frågor. Liksom, vilken fråga eller vilken strategi du än lägger, så är det ju bra att få frågan belyst utifrån flera perspektiv. Och då är ju mångfald väldigt viktigt.
Och då blir jag lite nyfiken på hur säkerställer du mångfald på HSB i alla led? Hur ser en sektionsplanering ut? Och har ni en mix? Och har ni inte det, hur säkerställer ni att det blir en mix på alla nivåer på HSB?
Ja, om man tittar nationellt så där har vi ju i styrelser, om man tar kön, för det är en av de delar vi mäter, där har vi hälften, både vad gäller styrelser, ledningsgrupp och ledningsgrupper. Däremot utländsk bakgrund, där är vi inte i mål. Vi har en resa kvar att göra där, och då måste man börja med inkluderande rekryteringsprocesser och liksom jobba med den här frågan underifrån. Så att när vi rekryterar att man tänker på det här och när man också funderar på successionsplanering, att man har med det i perspektivet. Och vi har med det i våra strategier, men vi är inte mål där. Det är vi inte.
Nej. Vilket tar mig vidare till nästa fråga då. Hur mäter ni och vad mäter ni när det kommer till mångfald och inkludering då? Du nämnde lite kring inkludering och utländsk bakgrund och kön. Finns det något mer som...
Ja, utländsk bakgrund, kön, åldersfördelning. Det är det vi mäter i våra styrelser och ledningsgrupp och hos medarbetare.
Om man tittar då på om 10 år, vi har ju massa krafter i omvärlden som påverkar oss så att vi vill eller inte. Och man pratar ju om megatrender som digitalisering, automatisering, robotisering, globalisering, och vi har allt kring demografisk utveckling, migration och så vidare. Men vad tror du är de liksom största krafterna utifrån och in som kommer påverka ert mångfald och inkluderingsarbete på HSB?
Ja, alltså det är ju de trenderna som du beskrev. Dels har vi ju liksom hela det geopolitiska läget är ju ett helt annat än vad vi någon gång, eller i alla fall jag någon gång, har upplevt i min livstid.
Mm.
Med den oro som faktiskt är i världen och vad det då betyder för hela världen, men inte minst då Sverige. Mm. Det är ju den ena delen. Vi har inte varit med om det vi ser nu, med först en pandemi, vi har ett krig i Ukraina, vi har ett spänt läge i hela världen. På det har vi ju nu en lågkonjunktur på väg som påverkar oss som fastighetsaktör. Det är klart att det här är oroliga tider. Mm. Lägger du då till hållbarhet som också kommer ställa om otroligt mycket, och som redan gör i både hur vi bygger, i vårt fall bygger våra hus, men också förvaltar, och hur det kommer påverka oss, är att vi måste bli betydligt mer energieffektiva än vad vi är idag.
Mm.
Digitaliseringen är ju nästa trend som också ställer om hela vår affär. Så att från att jag menar, jämför för 10 år sedan mot idag, så är det en helt annan spelplan när vi lägger strategi jämfört med för 10 år sedan. Och tittar då fram 10 år, eller 15 eller 20 år, så har ju det liksom eskalerat ännu mer och förmodligen blivit ännu mer liksom pressande.
Mm.
Tänk när vi liksom bara utmaningen att nå våra hållbarhetsmål i världen. Liksom.
Mm. Mm.
Så att allt det här tillsammans kräver ju, alltså i ledarskapet kräver det liksom mycket, mycket mera att man är påläst på djupet i fler frågor än tidigare. Det kräver ett bredare perspektiv. Mm. Det kräver ett helt annat ledarskap.
Mm.
Och även som individer. Och vi ser ju också att vi har ju bekymmer redan nu att anställa folk, rekrytera.
Mm.
Och så ser det ut i hela Sverige, liksom, att vi har bekymmer med rekrytering. Och det är klart att då vill ju inte vi, om man då kopplar ihop det med mångfald, då vill ju inte vi att vi utbildar duktiga människor som sen flyttar till andra länder, därför man kanske inte kommer in på arbetsmarknaden i Sverige.
Nej.
Så det är klart att vi måste ju liksom fortsätta vara ett land i framkant, och då kräver det den bästa kompetensen, och då kräver det att vi inkluderar.
Mm. Precis, och ta vara på hela liksom, talangpoolen i arbetskraften. Men också attrahera människor. Det finns ju många rapporter och undersökningar som visar att kommande generationer kommer välja bort en arbetsplats som inte jobbar inkluderande eller tar hand om de här frågorna på ett genuint sätt och långsiktigt. Så att det finns ju all anledning utifrån bara den värderingsgrunden att också liksom hålla fast i det här och långsiktigt.
Ja.
Men jag tänker då, vad tänker du om kommer ända med de bolagen som inte ser det här, som fortsätter göra det man alltid har gjort?
Ja, nej men det beror kanske lite grann på vad det är för bolag och vilken bransch och sådär. Men för vår del så är det definitivt en överlevnadsfråga. Och det borde ju vara det för andra bolag också, såklart.
Ja.
Det gäller ju att liksom, som bolag behöver ju anpassa dig efter hur marknaden ser ut. Och om marknaden förändras, så behöver det ju vara snabb att ställa om för att möta nya behov. Så det borde ju se likadant ut överallt, kan jag tänka.
Ja, och nu vet jag att det är jättemånga som kommer lyssna på det här avsnittet och samtalet med dig som kanske inte har börjat resan och som är nyfikna på att liksom, vad är det absolut första steget, skulle du säga, att komma igång med sitt mångfald- och inkluderingsarbete?
Ja, men det handlar nog om att sätta mål, bestämma sig för vad vill man någonstans. Sätta ett mål, sätta en tydlig strategi, Och sen följa upp, att börja där. Liksom. Mm. För när man gör det och också att man sätter det på dagordningen, att man tycker att det är viktigt. Mm. Då hittar man ju olika verktyg sen och då kommer det ena och det andra ge sig. Sen i nästa steg kommer man ju till det här med kulturförändring, ledarskap. Det blir ju nästa steg som ju blir så viktigt.
Mm. Och också tänker jag, det har ju flyttats från de här senaste 15 åren, i alla fall jag har varit i frågorna, från att vara en liksom CSR till att bli en HR, ja, till att vi nu liksom engagerar VD:ar och ledningsgrupper, men också styrelser och investerar ju allt mer intresserade av den här frågan. Mm. Vad tror du är viktigt som VD att ta med sig in i ett sånt här arbete?
Ja, men det handlar ju om att faktiskt brinna för det själv, att tro att det är viktigt. För att om inte VD eller styrelse tycker att det är viktigt, då blir det precis så som du beskriver, någonting vid sidan om, att man, och då kommer det inte in i verksamheten, och då blir det inte, då kanske det inte blir lika genomträngande i alla fall. Så att jag tror att det är jätteviktigt att faktiskt bestämma sig själv för vad man själv, då om man är vd eller vad det är, tycker. Mm. Det börjar ju där med ett engagemang.
Underbart. Och är det någonting mer du skulle vilja skicka med till alla som nu tar sig an mångfald och inkluderingsarbetet där ute som individ, företag eller samhället i stort?
Jag fick med mig lite bra idéer från, vi hade en sån här övning för inte så länge sedan, och där var det en som sa också att man kan tänka på att man kan faktiskt sprida på sina nätverk. Mm. Att faktiskt tänka på, vad har jag själv som jag kan ge till någon annan? Vem kan jag hjälpa andra genom mitt nätverk att ta mig in på arbetsmarknaden eller vad det då är? Och om alla börjar titta på det och fundera, vad har jag som jag kan faktiskt ge? Så är det en ganska enkel sak som jag själv kände att, ja, men det där var ju faktiskt någonting som jag själv ska gå hem och göra mer av. Mm. För att ge till någon annan. Det var en lite mer så här praktisk sak som jag tyckte var väldigt bra. Och det var också någon annan som sa det, att ja, men förändring börjar ju alltid med att det finns några modiga individer som faktiskt påbörjar en resa.
Underbart.
Då blir det en förändring. Så att det var också någonting som jag tog med mig själv och tyckte, ja, men det där var bra sagt, tycker jag.
Ja, jättebra. Och lite våra adepter i vårat mentorprogram säger alltid, keep the circle going. Får man så ger man vidare. Men jag lyssnade också på en person, jag var på en resa i Sydafrika, som sa det att det är inga blyga violer som förändrar världen. Så det blir lite vårt uppdrag, Pernilla, att fortsätta resan och fortsätta påverka för en förändring och omfamna den framtid och omvärld som möter oss i allt snabbare takt. Så tack så jättemycket för det här samtalet, Pernilla.
Tack själv.
Du är verkligen en förebild och med all din kraft och energi så kommer det här bara bli en stor framgångssaga, hoppas vi.
Och
till alla er som har lyssnat så kommer Pernilla tillsammans med våra andra vd:ar vara med på vårt symposium 23 mars på scen och berätta om sitt engagemang i vårt vd-program CEOs for D&I och det commitment och arbete man har tagit sig an tillsammans i syfte att inspirera fler att göra mer. Så tack så jättemycket. Och vi får väl konstatera att vi vill alla be the change you wish to see. Som Barack Obama sa, vi får ta ansvar för våra egna handlingar och våra egna actions och se till att få det här att hända helt enkelt.